السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله في أوترين هميلية من أتسام لسهار فرق ستدير الله سبحانه وتعالى سهل اليوم. Och inte bara studera kunskapen om islam, utan studera den noblaste kunskapen som finns, vilket är kunskapen om Allahs bok, Allahs tal. Den sista av uppenbarelser, boken som Allah azza wa jalla sänder ner som ett ljus, en vägledning till mänskligheten. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att öka oss i förståelse av hans bok. Så som profeten alaihi salatu wassalam gjorde vacker dua för Abdullah ibn Abbas, då han sa: Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Ja Allah, ge honom förståelse i religionen och ge honom förståelse i förklaringen på Koranen. Så det är ett mål som varje muslim borde eftersträva. Och det är för mig inte förståeligt hur en muslim inte eftersträvar att förstå sig på Allahs bok, Allahs budskap och Allahs ljus, Allahs vägledning till mänskligheten. Det är källan och orsaken till vår lycka och framgång i detta liv och i kommande liv. Så, kära syskon, bröder och systrar, lägg mycket vikt vid att studera kunskapen om Allahs bok. Memorera Koranen. Lära er Koranens språk, vilket är arabiska. Och studera tafsir, kunskapen om Koranen. Lär er en mufradat, betydelsen av orden i Koranen. Och sen då förståelsen, och sen sist men inte minst, att implementera Koranens budskap i ens vardagliga liv. Och sen att sprida detta vackra budskap vidare till resten av mänskligheten. Alhamdulillah, vi har nu kommit fram till den sista delen i den här serien tafsir Juz Amma, där vi förklarar den sista 30-delen av Koranen, från surat Amma yatasa'alun till surat Al-Nas. Vi har två surat kvar, vilket är surat Al-Falaq och surat Al-Nas. Och vi tänkte börja med att tala lite om deras dygd, deras förträfflighet. För att vi känner ju till att hela Koranen har en dygd och en förträfflighet. Det är den bästa boken. Och varje sura, varje bokstav, varje ord, varje mening är unik och ger belöning. 10 hasanat för varje bokstav du läser. Men det finns vissa kapitel som är överträffar andra. Så som surat al-Fatiha är den mäktigaste suran. Och det finns vissa verser som överträffar andra. Så som ayat al-Kursi är den mäktigaste versen i Koranen. Det finns vissa kapitel som också har unika egenskaper. Som vi läste i förra dagsen, surat al-Ikhlas motsvarar hur mycket av Koranen i belöning? En hel tredjedel i belöning. Så vissa sår har förträfflighet och har unika egenskaper. Och från dessa sår är de två sista i Koranen, som då är surat al-Falaq och surat al-Nas. Och dessa två kallas för el-mu'awwidhatayn, som på svenska betyder de två som man söker skydd med. Man söker skydd med dessa två sura. Jag tänkte läsa lite från bara här tafsir Imam Ibn Qayyim, där han talar om dygden av dessa två sura. Då går man tillbaka till exempel tafsir Tabari Ibn Kathir, finner man att mashallah det kanske är 5-6 sidor hadither om förträffligheten av dessa två sura. Men han har förkortat det här, de autentiska haditherna, i två sidor. Så jag tänkte nämna några av dessa sura, några av dessa hadither, inshallah ta'ala. Det berättas från Uqba ibn Amir radiyallahu anhu att han sa, Rasulullah alihi salatu wassalam sa: ska jag inte läsa för dig vad som uppenbarades för mig denna natt? Jag har inte sett dess like. Lem yura mithlahunna qatt. Man har inte sett något som kan liknas vid dessa kapitel någonsin. A'udhu bi rabbil falaq wa a'udhu bi rabbil nas. Och denna hadith är i Sahih Muslim. Så profeten alaihi salatu wassalam beskriver dessa två kapitel med att dess like aldrig skådas. Det finns ingenting som dessa kapitel, dessa sura. Och en annan riwaya på hadithen, så sa profeten alaihi salatu wassalam: ska jag inte berätta för dig det bästa som en person som söker skydd någonsin har sökt skydd med? Och då så sa han: bala, jo, berätta. Och då så sa han: kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbil nas. Så här lär vi oss valt att det finns ingenting bättre att söka skydd med än dessa två kapitel. Och det berättas också i Tirmidhi att profeten alaihi salatu wasalam beordrade Rukba att läsa dessa två sura efter varje obligatorisk bön. Här finner vi när det är rekommenderat att läsa dessa två kapitel. Och när man säger Mu'awidhatayn så inkluderas också Qul huwallahu ahad. Mu'awidhatayn betyder de två man söker skydd med. Men de lärda säger att Qul huwallahu ahad också inkluderas taghliban. Yani, svårt att översätta just det ordet på svenska, men att det är de tre surerna som ska läsas tillsammans efter varje bön. Surat al-Ikhlas, al-Falaq och al-Nas läses efter varje bön. Och det berättas också i en annan hadith att Abdullah ibn Habib radiyallahu anhu sa att vi gick ut under en natt när det var väldigt mycket regn och det var kolsvart och letade efter profeten alaihi salatu wasalam för att han skulle leda oss i bönen. Och vi fann honom och då så sa han kul. Säg. Och vi sa ingenting. Och sen sa han kul. Och vi sa ingenting. Och sen så sa han kul. Och då så sa vi ya Rasulullah, vad är det vi ska säga? Och då så sa han kul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn, yani de här tre sista kapitlerna, då solen går ner, alltså vid kvällningen, och då solen går upp tre gånger, takfikan min kulli shay, det kommer att skydda er från allt, allt utan undantag. Yani kommer att skydda er från allting utan undantag. Det berättas också i Tirmidhi i en annan sahih hadith från Abu Sa'idin som sa att Rasulullah alaihi salatu wassalam brukade söka skydd från jinner och onda ögat av människor tills det att Allah sände ner dessa två surer. Och han فَلَمَّ نَزَلَتَا أَخَذَهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوَهُمَا. Så när Allah uppenbarade dessa två kapitel böt han ut dem mot allting annat han tidigare brukade använda eller brukade säga för att söka skydd. Generellt islam, du kan säga så här, Allah skyddar mig från onda ögat. Eller hur? Allahumma ya'udhu bika min sharri al-'ayn. Allah skyddar mig från magi, Allah skyddar mig från jinn. Du kan göra sån dua. Det finns liknande dua. Men profeten alaihissalam böt ut alla dessa dua. Och ersatte dem med vad? Dessa två sura. Alltså, de räcker. Behöver inte säga någonting annat för att söka skydd från denna ondska. Mashallah. Och vi finner också att profeten alaihi salatu wassalam, då han la sig för att sova, brukade läsa dessa tre kapitel och sen blåsa i händerna och stryka över ansiktet och resten av kroppen och repetera den här processen tre gånger. Okej? Nu ska vi se vem som har hängt med. Baserat på dessa hadither, hur många gånger per dag är det rekommenderat att läsa dessa tre sura tillsammans? Om man repeterar dessa processer. Är det någon som är klipsk, lyhörd, som har hängt med här?
Två gånger.
Bara efter varje salat. Tre gånger på morgonen, tre gånger på kvällen, tre gånger innan du sover. Alltså när du får sova. Vad blir det? Nej, inte nio. Tre på morgonen, tre på kvällen blir sex. Plus fem efter varje bön. 11. Plus tre när man sover. 14. Så 14 gånger. Det är sunna att läsa dessa tre sår 14 gånger per dygn. Mashallah. Det finns egentligen bara en sura vi läser mer än så. Det är surat al-Fatiha. Eller hur? Subhanallah. Det här tyder på hur otroligt viktiga de här sura är. Och vad säger sen Ibn Qayyim? Han säger låt oss då tala om dessa två sura och tydliggöra azim manfa'atuhuma, deras stora nytta och förträfflighet, och det stora behovet som människan, eller nödbehovet människan har till dessa två sura, och att ingen klarar sig utan dessa sura. Wa innahu la yastaghni anhuma qattun ahadun qatt. Eller ingen någonsin är oberoende av dessa två kapitel. Och att de har ta'firen khas, de har en unik egenskap i att avvärja magi, onda öga och sa'iru shurur och resterande former av ondska. Och att människans behov av dessa två sura överträffar hans behov av att andas äta och dricka till slutet av det han säger. Och sen, mashallah, han gör tafsir på de här två surorna, tydligen mer än 50 sidor. Jag försökte läsa lite, jag hann inte, men mashallah. De är otroligt mäktiga, otroligt viktiga. Och bara det att när man läser dem på morgonen och på kvällen, de kommer att skydda dig från allting ont. Subhanallah. Så tänk er efter salat al-fajr och innan salat al-maghrib. Du läser dem, vad kan du ta 5 minuter? Al-ikhlas falaknas. Och sen ikhlas falaknas, ikhlas falaknas. Yani 3 gånger. Du skyddar dig från allting ont. Och sen du läser dem en gång efter varje obligatorisk bön. Och sen om du har möjligheten, 3 gånger innan du sover. Mashallah. Så vi tänkte då gå in på tafsir av dessa två mäktiga sura, inshallah och ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger efter bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udhu bi rabbil falaq. Säg, jag söker skydd hos morgongryningens herre. Kul. Allah säger här, kul, yani säg, ja Muhammed och resterande muslimer, a'udhu, yani jag söker skydd. Jag vänder mig till Allah, bi rabbil falaq. Allah som är rabbil falaq, herre av gryningen. Och falaq betyder då när dagen, vad kan man säga, bryter in och vad kan man säga, kläcker, yani natten kläcks med dagen. Eller falaq kan också betyda att ett frö klyvs. Faliqul habbi wan nawa. Allah säger i surat al-An'am att det är han som klyver fröna, sädes, vad säger man, konen. Det är han som klyver. Så Allah klyver dagens ljus och det är han som klyver frön. Han klyver allting. Och det här är någonting som är unikt för Allah. Ingen annan kan göra detta. Allah är skaparen av allting. Vem är det som ska hämta, som Allah säger, dagen om Allah skulle låta natten vara evig? Är det någon av oss som kan orsaka dag eller orsaka natt? Nej. Allt det här ligger i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Jag söker skydd hos honom från ondskan hos det han har skapat. Och då säger Imam Sa'di att det här omfattar allting Allah har skapat. Människor, jinner, djur. Så man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala, skaparen till dessa, från ondskan som finns i dem. Och den här versen är väldigt viktig. Låt oss begrunda och reflektera lite över den. Man söker skydd från ondskan av det Allah har skapat. Och från våran aqida, våran trosuppfattning, är ju att vi tror på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud den yttersta dagen. Wal-qadar khayrihi wa sharri. Vi tror på ödet, det onda och det goda och det onda i ödet. Det finns ondska. Men det här kan ju bli problematiskt för vissa, om man inte förstår sig på helhetsbilden. För att profeten alaihi salatu wassalam, han sa, wa sharru laysa ilayk. Och ondska tillkommer inte dig. Och sharru laysa ilayk. Men ondska tillkommer inte Allah. Så hur förstår man detta? Att det finns ondska, men Allah orsakar inte ondska. Eller Allah är inte ond. Då säger här de lärda att det finns, man kan säga, 6 principer när det kommer till förståelsen av varför det finns ondska. Varför Allah har skapat ondska och vilken slags ondska det är. Och det är väldigt viktigt att förstå sig på. Och det här är någonting som många andra religioner inte kan förklara. Eller varför finns det ondska? De säger alltid, om det finns en gud, varför finns det svältande barn? Varför dör barn om det finns en gud? Varför finns det krig om det finns en gud? Ni har säkert hört dem, eller hur? Det dummaste argumentet. Så, de lärde har nämnt vissa principer här, och det här är väldigt kortfattat. Den som vill fördjupa sig kan gå tillbaka till Ibn Qayyims bok som handlar om ödet. Där han talar om det här ämnet på djupet. Det första vi ser är att Allah subhanahu wa ta'ala beskrivs inte med ondska i hans egenskaper, hans attribut och vad han gör. Allah subhanahu wa ta'ala har al-asma'ul husna, de vackraste, mest perfekta namn och egenskaper som är fria från alla brister. Okej? Okay? Allah azza wa jall, han är al-quddus. Han är över alla brister och tillkortakommande. Det finns ingenting ont med Allah. finns ingenting ont med Allah subhanahu wa ta'ala. Utan ondskan kan finnas i någonting av det Allah har skapat. Du har skaparen, du har skapandet. Inget av detta är ont. Och så har du vissa skapelser. Där kan det finnas en relativ ondska. En relativ ondska. Inte en hel genom, vad kan man säga, en hel ondska, utan en relativ ondska. Renodlad ondska, utan en relativ ondska. För att vi muslimer vet att Allah subhanahu wa ta'ala, han är hakim och han är adil. Han är den vise och han är den rättvise. Och han skulle inte skapa någonting som är helt ont eller övervägande ont. Den andra punkten är att ingenting av Allahs skapelser är helt ont eller övervägande ont. Utan allting är då relativt. Och för att förstå sig på detta så säger vi vad, till exempel. Om vi tar det ondaste som finns, vad är det för någonting? Shaitan. Allah har skapat shaitan, eller hur? Det ondaste som finns. Det finns en vishet i varför Allah har skapat shaitan. Det finns en vishet. Och det kommer gott ur skapandet av shaitan. Annars hade Allah inte skapat honom. Men han i sig själv är ond, orsakar ont. Men hans existens leder till gott. Hans existens leder till den eviga kampen mellan ont och gott, mellan ljuset och mörkret. Och särskiljer de goda från de onda. Och låter de goda tävla mot de onda oavbrutet, vilket kommer att höja dem i nivåer. Öka deras belöning och låta dem träda in i paradiset. Och det här skulle inte vara möjligt om shaitan inte fanns. Eller hur? Om vi alla levde i paradiset och det var frid och fröjd. Så shaitan har en vishet med varför han finns. Förstår ni? Och samma sak kan man säga med allting. Att det är relativt. Till exempel som Sheikh Uthaymin. Han säger att en person har en skörd. Och det faller ner regn. För mycket regn. Det svämmar över. Skörden blir förstörd. Det är dåligt för den här bonden, eller hur? Men vattnet sjunker ner och höjer vattennivåerna under marken. Och gynnar resterande folk som bor på den platsen. Kanske under hela året. Så var det negativt eller var det positivt? Det var negativt ur den personens perspektiv, men det var positivt ur de andra personernas perspektiv. Förstår ni? Så det är inte en renodlad ondska, utan det finns en vishet bakom det. Väldigt viktigt att förstå sig på det. Och han nämner också Sheikh Uthaymin att för den troende så är ingen motgång i slutändan dålig. För att om man kontrar dessa motgångar och dessa problem och nederlag med tålamod och med tacksamhet till Allah Azza wa Jalla, iman, så kommer man att bli förlåten för sina synder. Allah kommer att ge en belöning. Allah kommer att höja ens nivåer. Vilket är bättre, eller hur? Det är någonting ont, men det leder till någonting bättre. Förstår ni? Så att det här är en väldigt viktig princip att förstå sig på. Och som man säger på svenska, att den enes död är den andres bröd. Eller kanske dåligt ur perspektiv, men det är bättre ur helhetsbilden. Och princip tre liknande, att ondskan är då relativ beroende på plats och vem som drabbas av den. Att någonting kan verka dåligt för ett folk, men det kanske är bättre för dem i slutändan. Den fjärde principen är att det goda i Allahs skapelse är övervägande. Det är dominerande. Och det onda och dåliga är minimalt. Det är lite. Till exempel om du kollar på sjukdomar, det är negativt. Det är från det onda Allah har skapat. Men är de flesta av människor friska eller sjuka på jorden? Ja? Hallå?
Friska.
Folk är friska. Det är övervägande. Jordbävningar, orkaner, stormar, det är negativt, vulkaner. Men är det vanliga tillståndet? Nej. Det är någonting udda. Någonting som sällan drabbar människor. Förstår ni? Så det vanliga, om du kollar på skapelsen, är att allting är mashallah vackert och fint. Och det är gott. Den femte principen är att det goda i det onda kanske inte ses av oss. Vi sa att i allting ont finns det någonting gott. Men vi kanske inte förstår oss på det goda. Vi kanske inte ser helhetsbilden. Vi kanske inte har det här helhetsperspektivet. Varför gör Allah så här? Och bara för att du inte vet visheten bakom någonting och det goda, det är det slutliga resultatet av någonting, betyder inte att det inte finns, att det är obefintligt. För din kunskap, vår kunskap jämfört med Allahs vishet är bristfällig. Vi kan inte omfatta Allahs vishet i allting i det han gör. Det kommer vi aldrig kunna göra. Så Allah subhanahu wa ta'ala gör ingenting som är orättvist. Det är utgångspunkten. Aldrig har Allah gjort någonting orättvist. Och Allah aldrig kommer Allah att göra någonting orättvist. Allah, han är hakim, han är vis. Och gör allting på bästa sätt. Så det finns en vishet bakom allting som vi ibland kanske inte förstår oss på. Eller hur? Ibland är det uppenbart. En person till exempel missar flyget. Det är negativt, det är dåligt. Han förlorar 10 000 kronor i flygbiljetten. Men sen störtade planet. Blev det då positivt eller negativt? Positivt. Alhamdulillah, jag missade planet. Då ser han helhetsbilden. Alhamdulillah, alla räddade mig. Det var meningen att jag inte skulle dö idag. Eller hur? Men ibland händer saker. Någon blir sjuk, någon får cancer, någon får det ena och det andra. Varför? Allahu alam. Men vi muslimer tror alltid i slutändan att det här är det som är bäst. Och Allah gör inte fel. Ingen dör för tidigt. Som vissa säger, han dog för tidigt. Hans tid var inte kommen. Nej, hans tid var kommen. Det finns ingen som dör för tidigt. Förstår ni? Eller han lurade döden. Har ni hört det? Kan man lura döden? Nej. Om han var nära döden, han var skjuten 20 gånger och överlevde, fast. Han dog inte och det var inte skrivet för honom att dö. Så muslimen vet att allting som Allah subhanahu wa ta'ala gör har en vishet. Och den kanske inte visar sig i detta liv, kanske i nästa liv. Får du se helhetsbilden av varför någonting negativt har hänt. Och den sjätte principen är att ondskan i det vissa av de saker Allah har skapat är inte för att de ska vara onda i sig själv, utan de ska vara leda till någon form av ondska för andra. Så pass mycket, en ondskan är så pass mycket att det ska leda till någonting som Allah tycker om. Yani, här, Allah skapar inte någonting ont bara för att det ska vara ont och skadligt och negativt, utan det har en övervägande god effekt. Och det är det som är själva syftet med varför Allah skapade denna sak. Förstår ni? Allah skapade inte shaitan bara för att han ska förstöra vara ond, utan han skapade honom med ett större gott syfte. Förstår ni? Så att det finns alltid den här helhetsbilden man måste ha med. Att det slutliga målet med varför Allah skapat allting är gott. Och det är inte ont. Så att det finns vissa onda saker. Det finns svält, det finns död, det finns det ena och det andra. Men allting har en vishet. Allting har en vishet. Och allting leder till någonting bättre. Yani det som är tanken med det här. Så man söker här skydd från det onda som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Allah azza wa jalla är den som skapat allt. Så man söker skydd från ondskan av onda människor, onda jinn, onda djur, naturkatastrofer, sjukdomar eller liknande. Omfattas corona till exempel av den här duan? När du söker skydd från det onda Allah har skapat, söker man då indirekt skydd från corona? Cancer, jinner, shaitan, wiswas, allt. Du söker skydd från allting ont Allah har skapat. Så att det här är ett väldigt bra medel att använda för att söka skydd från det onda som Allah subhanahu wa ta'ala har skapat. Och sen säger Allah, وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Jag söker också skydd hos dig, Allah, från ondskan av den mörknande natten när den faller på. Natten är ju från det Allah har skapat. Natten omfattar allt, eller det onda Allah har skapat omfattar allt. Men sen nämns specifikt natten, magi och avund. För att de här tre sakerna är, vad kan man säga, extra negativa och dåliga. Så ibland nämner Koranen någonting generellt och sen någonting specifikt för att belysa dess vikt, som här till exempel. Så man söker skydd från natten när den faller in. Varför söker man skydd från det onda som kan ske i natten? Jo, för att det är just under natten som det sker mest ondska. Som det har nämnts i hadithen i Sahih Muslim och andra, att när natten går in så sprids shayatin. Jinnerna kommer ut, springer runt och börjar att vara aktiva. Och därför finner man oftast, som de lärde har sagt här, att de kriminella agerar på natten. Folk som syndar, syndar mest på natten. När går folk och festar och dricker? Eller lördag klockan 8 på morgonen? Nej, de går på kvällen, på natten. Så natten är ofta förknippat med ondska. När utför trollkarlarna och de som åkallar djävulen sina ritualer? På natten. Gör de det på en ljus eller mörk plats? Mörk. Så mörker är, kan man säga, länkat med shaitan. Som de lärde har sagt att shaitan finner styrka i mörker. Som Ibn Taymiyyah nämner att shaitan, shayatin, finner styrka i mörker. I nattens mörker. Så därför, när natten faller in, är det ju sunna, som hadithen nämner, att inte släppa ut sina barn. Inte släppa ut sina barn för att leka vid maghrib. Stänga sina fönster, säga bismillah, eller stänga sina dörrar och säga bismillah, nämner hadithen. Täcka sina tillbringare och säga Allahs namn. För shaitan kan inte öppna en dörr som är stängd i Allahs namn. Och han kan inte heller dricka eller äta för någonting som är stängt med Allahs namn. Det är också nämna en grej att vissa har missuppfattat den här hadithen med att man inte alls ska gå ut efter maghrib. Att det är någon rekommendation i islam att man inte får gå ut efter maghrib, vilket inte stämmer. Hadithen handlar om barn. Det handlar inte om vuxna, män eller kvinnor. Den handlar om barn. Att barnen inte ska vara ute själva. Och de är ett lätt byte för shaitan. Det är det hadithen handlar om. Men sen kan man ju släppa ut dem senare. När Isha har kommit in eller någonting sånt. Men generellt är det bättre att ta dem inne när det är mörkt. För det är ju större chans att de drabbas av ondska. Men. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ شَرْلِ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Och jag söker skydd mot ondskan hos de som blåser på knutar. Och det kan vara de här häxorna när de uttalar sina besvärjelser eller trollformar över knutar och snören. Man söker skydd från en neffethet. Yani, här nämns det i feminin form, vilket då kan betyda häxor. Eller som Sheikh Al-Taymin säger, det kan vara plural på själarna, de onda själarna som sysslar med magi. Och då blir det i feminin form. Men det omfattar både män och kvinnor. Som då blåser på knutar, blåser i sina knutar. Och det är ett av de sätt som magiker använder för att göra magi. Och för de som inte vet, är magi strikt haram i islam. Och det är svart konst, som det heter, synonym på svenska, svart konst. Alltså det är ondska. Och det är bara förknippat med shaitan. Det finns ingen vit magi i islam. Som ni vet i vissa filmer, det finns den svarta trollkaren och den vita. Den här skjuter mörker, den här skjuter ljus. Det finns inte, utan allt är mörker. Allt är ondska. Och magi är inte heller som på filmer, att man skjuter så här blixtrar från handen och man förvandlar saker och ting. Det där är bluff, det där bara på film. Utan vad är magi? Det är att en person gärna börjar, han säljer sin religion och gör sig själv till en slav till djävulen. Ingår en pakt med djävulen att sälja sin själ till honom, dyrka djävulen och göra djävulen tjänster. Förnedra sig själv för djävulen. Och då kan de få vissa gentjänster. Som till exempel att han kan skicka jinner på vissa människor, skada vissa människor och sånt. Och för att göra det behöver han ibland någonting från personen. Han behöver hår eller någonting från kläderna som han då kanske tar. Och han blåser de här trollformlerna, besvärjelserna, in. Och blåser och gör någon form av magi, nämner shaitans namn och sånt mot den här personen. Och sen gräver man ner den här magin och sånt. Och det finns massa videos som kan kolla om det här på internet. Så det är på det sättet de arbetar. De tar något från personen, det kan vara naglar, det kan vara hår, det kan vara kläder, ibland till och med ett foto som de gör magi på och liknande. Så det här är något man ska akta sig för. Och som jag sa, att magi är ont. Det finns inga goda magiker. Det är från de sju förödande synderna. Och magi tar personen ut ur islam. Eller man blir kafir, murtad. Om man begår, om man, vad kan man säga, utför magi. Eller om man ber någon utföra magi. Jag talar inte här om de här som gömmer kort i armen och tar upp en kanin från hatten. Jag talar om de här yani onda människor. Men även den andra magin är någonting muslimen inte ska syssla med. Och just att den här svartkonsten är satanistisk. Det är en satanistisk dyrkan. Där personen allierar sig med djävulen. Ja. Och den här versen bevisar också att magi är på riktigt. Det finns vissa aqlaniyun, vissa muslimska filosofer som försökte förneka magi. Säg det är bluff. Det är bara på skämt. Det finns ingen magi. Och då ställer jag frågan, skulle Allah be oss söka skydd från någonting som inte är sant? Någonting som är sagor och fantasier? Ja, finns det någonting som är i Koranen? Allah säger åt oss att söka skydd från någonting som är bluff. Nej. Utan om Allah säger att vi ska söka skydd från det, så är det för att det är på riktigt. Som en människa ska akta sig för magi. Och en av de sakerna som går skyddar är just att läsa dessa kapitel. I ett förebyggande syfte. Att inte drabbas. Och även i ett botande syfte. Om en person blivit drabbad av magi, onda ögat, jinner, fått en jinn i sig eller liknande. Så är bland det bästa man kan läsa på personen. Vad är det? Det bästa man kan läsa på personen. Just dessa två kapitel. Förstår ni? Vissa av dem tänker att man ska läsa Koran på någon som är sjuk. Man måste ha värsta utbildningen. Man ska läsa 70-11 olika utvalda kapitel och vissa verser. Nej. Gå till personen, läs Fatiha. Ayat al-Kursi. Och dessa tre sista sura i Koran. Det räcker. Vi repeterar dem om och om igen. Det är råkigt. Det är att bota. Genom Allahs hjälp, de som drabbats av dessa sjukdomar. Och sen säger Allah, wa min sharri hasidin idha hasad. Och jag söker skydd hos dig, Allah, från den avundsamme då han avundas. Al-hasad är avundsamhet. Och att avundas någon är att ogilla att någon fått någonting. Att känna ett hat, ett agg och ett missnöje med vad en person tilldelats av Allah subhanahu wa ta'ala. Yani man kanske ser någon köra en fin bil. Man ser, varför har han den här bilen? Han förtjänar inte den här bilen. Han borde inte ha den här bilen. Det är avund. Det är haram. Varför är den här personen så vacker? Förtjänar inte att vara så vacker. Personen är dålig. Varför är den här personen så rik? Framgångsfull. Han förtjänar inte detta. Det är avund. Och det är inte tillåtet i islam. Steg två, som är ännu värre. Det är att önska att personen förlorar det goda han har fått. Men varför har personen en bil? Det är haram. Två, hoppas han krockar. Tre, det värsta av allt, att kämpa i att få honom att förlora den här gåvan. Ja, du går och gör hål i däcken för att han ska krocka, till exempel. Det är katastrof. Men alla tre är haram. Avund, hasad är haram i islam. En fråga. Varför är hasad haram i islam? Varför får man inte avundas någon?
För att Allah skriver det för honom. Så det han har.
Så indirekt innebär det att man?
Är onöjd med det. Alltså.
Precis. För att Allah är den som givit personen den här vackra bilen, de här pengarna, den här skönheten, den här vackra kroppen, framgången, eller vad man än avundas. Allah gav honom detta. Så när man avundas en person är man missnöjd med vad Allah givit en person. Och vi muslimer, vi är inte missnöjda med vad Allah har gett. Utan vi, som jag nämnde innan, vet att Allah ger och delar ut med en vishet. Allah kanske ger en person som inte är den bästa personen någonting, som en prövning. Och kanske det här goda han har fått leder honom till att bli en bättre person. Och så vidare. Eller kanske han gynnar någon med det goda han har fått. Alla kulle halle finns en vishet som vi kanske inte vet. Men vi är nöjda. Och därför säger Allah, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadl. Ska de avundas det goda Allah har givit folk från hans nåd? Men hur kan man avundas en person någonting han har fått från Allah subhanahu wa ta'ala? Det är fel. Det är att inte tro på ödet. Att inte tro på att Allah azza wa jalla är rättvis. Men istället, vad ska man göra? Om du ser någonting vackert hos en person, du kan be om att få samma sak. Det är helt okej. Was'al Allah min fadli, som Allah säger, det är Allah om hans nåd. Ja, mashallah, Allah ger mig pengar, Allah ger mig sig och så. Det är helt okej, det är inget fel med det. Han får behålla sitt. Alla ger mig samma sak. Eller hur? Och avundsamma personer straffar sig själva. Det är de själva mår dåligt av den här avundsamheten. De lägger för mycket energi och fokus på detta. Istället för att gynna sig själva går de och är arga över andra människor. Och ni har säkert sett sådana gnällspikar ibland. Som gnäller över allt och alla. De har och jämför sig. Och varför har de och hit och dit. Och vissa säger haram att de har fått sig och så. Men det mår inte bra. Och därför säger man att al-hasid, yani, det första han straffar i sig själv. Men han själv mår inte bra psykiskt. Men som muslim, låt folk ha vad de har. Och i slutändan, om alla har allting i dunia, jag inte har någonting, alhamdulillah, inshallah, jag får nästa liv. Det här livet är inte någonting värt att avunda sin person. Och därför så sa profeten alaihissalam att det finns egentligen bara två personer i den här dunia som är värda att önska att ha vad de har. Och det är den som har kunskap och kan Koranen och leder folket. Eller leder sig själv i bönen, läser vackert Koranen. Och den andra är personen som Allah har givit pengar och spenderar dem fisabilillah. Gör välgörenhetsprojekt. Resten av folk är inte ens värda att önska vad de har i det här livet. Förstår ni? Så här söker man skydd från de avundsamma. Från deras avundsamhet. Eller att drabbas av onda ögat från dem. För onda ögat kommer vara som en respons eller som en konsekvens av avundsamhet. Ja, en person ger inte någon annan onda ögat förutom att han avundar den personen. Och onda ögat kan ju skada personen, ja, både fysiskt och psykiskt. Vi går vidare till nästa sura, surat An-Nas. Där säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Qul a'udhu bi rabbin nas." Säg, jag tar eller söker skydd hos människornas herre. Malikin nas, ilahin nas. Människornas konung och människornas gudom, eller gud. Så här söker man skydd från rabbin nas, människornas herre. Människornas konung och människornas gud. Från ett shaitan som är grunden till allting ont. Så kolla här. Man söker skydd hos Allah som är Rabbun Nas, Rabbul Alamin. Malikin Nas. Han är ägaren till allting av det han har skapat. Ilahin Nas. Han är guden till allting det han har skapat. Det vill säga att allting är slavar. Och under, är i hans ägo. Vi är alla slavar. Underordnade och är i Allahs ägo. Subhanallah. Från vad söker vi skydd? Min sharril waswasil khannas. Från ondskan hos den viskande smitaren. Ja, det här är ash-shaytan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Han som viskar i människornas bröst. Min al-jinnati wan nas. Bland både jinner och människorna. Så man söker här skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från ash-shaytan. Hans fitna, genom hans prövning och hans ondska. För varje människa har en shaytan runt omkring sig. Vi har två änglar som vaktar oss. Vi har två skrivande änglar. Men vi har också en shaytan som försöker att vilseleda oss. Och vi kan även komma andra shayatin och försöka viska. Viska i människans hjärta. Det onda. Och då nämner här Imam Sa'di att ash-shaytan försöker att viska. Han försöker att försköna det onda för dem. Och han försöker att få dem in i det onda. Med att skönmåla det åt dem. Och han uppmuntrar dem och piggar också upp dem. Och deras vilja att göra denna ondska. Och han håller dem tillbaka. Och gör dem passiva från att göra gott. Och försöker då att förfula det goda i deras ögon. Och så här jobbar han oavbrutet. Yani ständigt. Så vad gör shaitan? Han försöker att viska. Dåliga tankar. Eller att uppmuntra oss till ont. Eller att göra oss passiva i att göra gott. Och han nämner också vissa av de där viktiga saker. Och där att vi söker här skydd från shaitan. Från hans ondska. Och här nämns en av Shaitans vapen, eller ett av Shaitans vapen, och där är Wiswas. Och det tyder på vad? Att Shaitans starkaste vapen är just El Wiswas. Shaitans starkaste vapen är El Wiswas. Han gör många saker som är dåliga. Men Allah nämner här just att vi ska söka skydd från hans viskningar. Och det lär oss vad? Att Shaitans planer och krig mot oss egentligen är ganska svagt. Som Allah säger, inna kejda shaitana kana daif, att Satans planer är svaga. Och därför ska vi inte heller överdriva när det kommer till Shaitan. Tro att han drar folk in i helvetet. Nej, styr folk. Nej, det gör han inte. Det vi har en fri vilja som Allah har givit oss. Men sen kommer Shaitan och försöker att viska. Gå den mörka vägen, gå den dåliga vägen, gå bort från den ljusa vägen. Sakta, sakta med sina khutuat, sina steg som Allah har sagt. Följ inte Satans steg. Eller han säger inte på en gång, kom hoppa in i helvetet, ingen skulle följa honom. Utan han kommer och försöker att försköna det dåliga. Försköna synden, göra den, normalisera synden, vilket vi kan se idag. Att många av de saker som är normaliserade i samhället är stora synder i islam. Som folk tar lätt på, det är lugnt. Shaitan har skönmålat dem. Och så gör han. Alkohol är haram. Men man lägger den i en fin flaska. Sätter en fin etikett på den. Kallar den för Chateau Bourbon, bla bla bla. 1718, det kostar 55 000. Och man lägger in ett fint glas. Det ser fint ut. Men det är i slutändan vad? Det är haram. Det är alkohol. Vare sig det är en ful flaska, en fin flaska, billigt alkohol eller dyrt alkohol. Vare sig det kallas för whisky eller champagne eller hashish eller amfetamin eller kokain. Det är i slutändan khamr. Det är i slutändan haram. Det är inte tillåtet. Så att Shaitan han skönmålar. Zayyin lahum ash-shaytan wa a'malahum. Som Allah säger att Shaitan är en skönmålad i deras agerande. Rullar ut makten för dem och får dem att tycka att de har rätt och alla andra har fel. Och det här är från domedagens tecken. Att saker blir upp och ner. De dåliga höjs upp, de goda sänks. Man litar på de opolitliga och de pålitliga är de man sopar bort och så vidare. Så Shaitan viskar. Waswas, han viskar i människans hjärta. Och waswas, de här dåliga tankarna, är något som ingen av oss skonas från. Det finns ingen människa som inte får waswas. Alla får waswas. Förutom profeten alaihissalam, vars jinn blev shejt, han blev muslim. Eller vissa säger att det betyder att han skonades från honom. Men vi resterande människor, vi får waswas. Och shejtan kommer till oss med dåliga tankar. Och ibland den här waswas, de här dåliga tankarna, tvångstankarna, varierar. Ibland är de grövre, ibland är de svagare. Från person till person, från tid till tid. I Ramadan kan vara svagare och så vidare. På en viss plats de kan vara svagare, som till exempel på en sån här plats. Waswas kanske är obefintlig. Varför? För att sån här plats, inshallah, omfattas av att den omsluts av änglarna som skrämmer bort shaitan. Allahs rahma kommer till sammankomst av dikr. Så här är yani, möjligheten att få waswas mindre. Är ni med? Så, men waswas drabbar oss alla. Och när man får waswas så gäller det att man försöker att stöta bort dem. Och vad sa profeten alaihissalam? Man ska inte bry sig om dem. Yani, el-khulasa. Men han sa, man ska gå vidare. Man ska inte bry sig om den här waswas. För att dåliga tankar från shaitan eller dåliga röster från shaitan är inte dina tankar. Shaitan kommer till dig och säger, Allah finns inte. Allah tror inte på Allah och hit och dit. Du får dåliga tankar. Och du mår dåligt av dem. Men det är inte dina tankar. Det är det röster som någon annan säger. På samma sätt som om en dålig person kommer upp till dig och viskar någonting dåligt. Det är inte dina tankar. Du får ingen synd för dem. Det är bara att säga till honom stick. Samma sak med shaitan. Kul amantu billah. Yani khalas. Gå vidare. Bry dig inte om dessa tankar. Och sen en annan viktig sak som också hjälper oss att övervinna waswas är kunskap. För shaitan har väldigt lätt att leka med folk som är okunniga. Där kan han komma med tvivel. Ifrågasätta saker, men varför säger islam så här? Och det här är ju inte korrekt, det här är fel, det här är orättvist. Och personen kanske inte förstår sig på dessa texter. Och han blir ett lätt byte för shaitan. Men hade han kunskap så kan han bara säga, men vad snackar de? Förklaringen på det här är det här, förklaringen på det där är det där. Stick härifrån. Så med kunskap kan man lätt avvärja sig eller skydda sig själv från shaitan. Och sen också dhikr som jag sa. Att du läser dhikr innan Fajr har gått ut, innan Maghrib har gått in. Du läser dhikr efter bönen, du gör dhikr ständigt, du skyddar. Du läser de här kapitlen, skyddar från shaitan. Du kommer få mindre waswas. Och det är också en väldigt viktig sak som jag här vill belysa. Och det är att, vad säger här Allah subhanahu wa ta'ala? Allah säger här att shaitan är el-khannas. El-khannas förklarades av Abdullah ibn Mas'ud och Mujahid. Och de sa att shaitan ligger i bakhåll. Men ständigt, han försöker viska till människan i hans hjärta. När människan är ghafil, när människan är, vad säger man, har försummat, glömt Allah. Då viskar shaitan, han ligger och väntar i bakhåll på att du glömmer Allah. Då viskar han. Men så fort du minns Allah, jäknas, så sticker han. Han försvinner därifrån. Han drar sig undan. Som hadithen att när man gör adam, shaitan sticker. Det är samma sak här. Och därför, vad lär vi oss av detta? Versen, detta uttalande. Jo, att en av de starkaste faktorerna att skyddas från shaitan, det är vilket? Att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni har säkert hört den här hadithen, men wallahi, den är alltid värt att repetera. Och det är en väldigt vacker hadith, ett råd som Yahya ibn Zakaria gav till Ben Israel i Al-Quds. Han gav dem 5 råd. Och ett av råden var, han sa, wa amurukum an tadhkuru Allah kathira. Och jag beordrar er att minnas Allah mycket. Inte bara minnas Allah, göra dhikr av Allah, utan minnas Allah mycket. För liknelsen av den som minns Allah är som liknelsen av en person som är jagad av fiender. Tänk er en soldat ensam, jagad av starka fiender på slagfältet. Ensam. Han har ingen chans. Och han tar tillflykt i ett fort. Stänger fortet. Och så sa profeten alaihissalam, och han klarar sig undan dem. Och på samma sätt kan tjänaren, alltså muslimen, endast skydda sig från shaitan med hjälp av dhikr. Är ni med? Kolla på den här liknelsen. Soldaten, tänk dig själv, du står där på slagfältet med ditt svärd. Och du kommer till dig 200 soldater. Har du någon chans? Om du är någon supermänniska kanske. Men det är vi inte. Vi har ingen chans. Alltså. Det är en säker död. Men, när du går in i fortet, tar upp bryggan, de skjuter sina pilar, de går på väggen och studsar tillbaka, ingen kan komma in. Eller hur? Och samma sak är det med shaitan. Att när vi minns Allah subhanahu wa ta'ala, så är vi skyddade. Vi är inne i det här fortet. Vi är skyddade. Skyddade från shaitan. Men när vi slutar minnas Allah, då öppnar vi dörren för shaitan. Och vi är ett lättare byte för shaitan. Därför är det väldigt viktigt att vill man vara skyddad från shaitan, hans viskningar och hans påhopp och hans sätt att störa människorna, att man är väldigt aktiv och frekvent i att minnas Allah. Som vi sa morgon, kväll, efter bönen, när du äter, när du går in i ditt hem, när du går in på toaletten, ut från toaletten, när du ska sova, när du ska vara intim, en ständigt minns Allah subhanahu wa ta'ala. Låt din tunga vara fuktig att minnas Allah. Och inte bara minnas Allah i dhikr, utan också minnas Allah i agerande. Genom att be dina 5 böner. Det finns ingen person som kan säga att han minns Allah och sen inte be sina salam. La, wa aqimi salat li dhikri. Yani, att försumma bönen är att försumma att minnas Allah. Så minns Allah genom att be dina böner. Minns Allah genom att inte göra haram. Tänk på Allah när du står inför möjligheten att göra haram. Det är också att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Så att gör mycket dhikr av Allah azza wa jalla. Hjärtat, reflektera över Allah. Gör dhikr med er tunga. Minns Allah subhanahu wa ta'ala ständigt. För det här kommer inshallah ta'ala att skydda från shaitan. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala då i denna sura min al-jinnati wal-nas, att shaitan, och det här kan betyda 2 saker. Antingen att shayatin al-jinn viskar i både människor och jinners hjärta. Ja, det är första tafsir. Att de viskar inte bara i människornas hjärta utan även i jinnernas hjärta. Alltså de som inte är shayatin. För jinnar, det finns ju goda och onda. Vissa tänker jinnar alla shaitan. Nej, det finns jinnar som är muslimer. Okej, okay? De är inte shaitan, de är jinnar. Och shayatin eller jinn viskar ju till dem också. Det är en tafsir. En annan tafsir, min al-jinnati wan-nas, är att det inte bara är jinnar som viskar utan även människor viskar. Yani kommer med dåliga tankar till människor, vilket också stämmer. Allah azza wa jalla har sagt, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Att på så vis har vi givit till varje profet en fiende. Från shayatin al-insi wa jinn. Från djävularna av människorna och jinnerna. Som uppenbarar, yani talar, viskar till varandra. Förskönt, förgyllat, förbjudet tal. Så Allah nämner här att det inte bara är jinner som uppmanar till ondska. Shayatin al-jinn. Utan det är också shayatin al-ins. Det är en jätteviktig punkt som många inte förstått sig på. Många tror att shaitan, det är bara en person. Nej, det finns shaitan, den stora iblis. Han har sina soldater från jinnerna. Och det finns också människor som beskrivs och klassas som shaitan, eller shayatin. De går shaitans ärende, jobbar åt shaitan, uppmanar till det shaitan uppmanar till. Då är de också shayatin. Förstår ni? Någon är grovt kriminell och säljer narkotika och förtrycker folk och mördar folk. Han är shaitan. Det är helt korrekt islamiskt att säga att han är en shaitan. Det är inte fel att säga så. Det är ingen synd att säga så. Utan det är en korrekt beskrivning av personen. Han beter sig djävulskt. Han är en liten djävul, en liten shaitan. Som beter sig satanistiskt. Han är som en shaitan. Och det är den beskrivningen som passar honom. Förstår ni? Så båda dessa tafsir stämmer. Att antingen viskar shayatin al-jin till både människor och jinner. Eller så betyder den att både onda jinner och onda människor uppmanar till ondska. Vilket också stämmer. Därför det handlar inte bara om att skydda sig från jinner, onda jinner, shaitan. Utan det handlar också om att skydda sig från onda människor. Men du kan inte göra dikr och minnas Allah och göra allting och sen gå och umgås med dåliga människor som uppmanar dig till dåliga saker och ger dig en massa tvivel i religionen. Och talar förbjudet om Allah och hans profet och religionen och nedlåtande och så vidare. De är också shaitan som du ska undvika. Som du också ska söka skydd ifrån. Också fly ifrån. Så som du flyr från yani shayatin eller jinn. Är ni med? Så det här var den sista versen. Naam. Mina jinnati wa nas. Och vi säger alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimu salihat. Vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Med han vars framgång vi har lyckats genomföra. Tafsir på denna vackra juz. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra denna kunskap nyttig, ett bevis för oss och inte emot oss den dagen vi möter honom. Och att också ge oss möjligheten att fortsätta studera denna mycket vackra och nobla kunskap. Kunskapen om tafsir. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Och om ni har någon fråga så säger vi bara till inshallah.
Kan man förstå från ayat min al-jinnati wa an-nas alla kuffar och också shayatin? Eller måste man ha egenskaper av shaitan för att räknas om
shaitan? Allah. Jag vet inte. Babo.
Jag tänkte fråga dig om där om man läser på kvällen efter Maghrib. Om man läser innan Maghrib eller
Maghrib? Ja, mycket bra fråga. När man läser Qul huwa Allahu ahad al-falaq an-nas vid Maghrib, ska det vara innan eller efter? Grunden är att det är innan. Man läser det innan Maghrib. Och innan shuruq, innan soluppgången. Men de lärde sig att har man glömt så kan man läsa efter. Har man glömt eller varit upptagen kan man läsa efter. Det funkar också i shuruq.
Är det bid'a att säga sadaqallahu al-aliyyul azim efter att man läser Koranen?
Broder frågar om det är bid'a att säga sadaqallahu al-azim. Jag ställer en motfråga. Är det sunnah?
Nej.
Det är inte sunnah. Är det utför folk det som en dyrkan? Som att det vore en sunna. Ja, då blir det per automatik en bidda. Det har du svaret. Generellt, ja. Om någonting inte, om någonting var möjligt att utföra på profetens tid och inte utfördes, då är det en innovation. Alltså, kunde man på profetens tid säga sadaqallahu al-azim? Ja, det kunde man. Förstår du? Kunde man ta bilen till moskén? Nej, det kunde man inte. Men kunde man säga sadaqallahu al-azim? Nej, det kunde man. Men de gjorde det inte. Och de inte gjorde det betyder att det inte är någonting som vi borde göra heller. För de har inte lämnat utrymme för oss att göra någonting som de missat att göra. Förstår du? Utan handlar religionen är perfekt och fullbordad. Och man nämner också hadithen och bevis. Att när profeten al-Islam sa till Abdullah bin Mas'ud att läsa till honom surat al-Nisa. Så läste han i början av suran. Och sen när han ville att han skulle sluta så sa han hasbuk. Det räcker. Han sa inte sadaqallahu al-azim, Den han sa hasbuk. Det räcker ju. Det
visar att du kan använda sig av
versen. Kul sadaq Allah. Men det har inte med saken att göra. Det har ingenting med saken att göra. Och om du öppnar alla tafsirböcker i världen, ingen tafsir från någon tidigare lärd säger att den här versen tyder att man ska säga sadaq Allah al-adim. Förstår du? Det här är så tafsir som kommer från ingenstans, förstår du? Och annanstans. Vad är det?
Apropå den här frågan så en gammal färde som jag läste fast jag visste inte källan att säga efter Al-Quran att man läser Subhanak wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Är det en sunna däremot att man läser det efter Al-Quran?
Det vet jag inte. Du'a al-kafarat al-majlis. Den hadithen talar ju om när man har samlats och suttit och pratat. Inte att du har suttit och läst Koranen. För hadithen nämner ju sen att om det man har sagt är någonting bra så är det en khatam. Om det man har sagt är någonting dåligt så kommer det förlåt. Att läsa Koranen är bara skit, förstår du? Men till exempel om det är en majlis där man har läst andra saker än Koranen, man har talat och man har haft tafsir och som nu till exempel om man skulle säga den, det är helt okej. Förstår du? Alltså, vi tänkte be Isha, har alla wudu? Ja, det är också en viktig punkt att alla som kommer hit i framtiden måste ha wudu. Och så vet jag inte hur det blir 1 december med coronapass. 100 pers och coronapass och sådär. Det är viktigt att vi får se hur vi kommer att göra där. Kanske vi kommer att begränsa till 100 pers. Men att även hur vi än gör att alla som kommer hit ser till att de inte kommer om de är sjuka. Om man har coronasymptom, kom inte hit. Om du har varit med någon som har corona, kom inte hit. Och säg inte som vissa, men vi förlitar oss på Allah. Nej, att förlita sig på Allah är att ta al-asbab. Att göra orsakerna. Det nämns i en hadith att en smittande person ska inte gå in till en sjuk person, till en frisk person. Ska vi säga att profeten s.a.v. inte förlitade sig på Allah? Jo. Så man tar orsakerna, förstår ni? Så är man sjuk, har man varit med någon som är sjuk, kom inte hit. Det är ett ansvar som man har. Och kommer man hit och sitter och smittar alla, då har man ju en del av synden. Som kanske att man skadar sina syskon i islam. Så väldigt viktigt att man tar det här individuella ansvaret.